my gourd. Leon, Leon, lay.
Du lyssnar på Bondepraktikan, presenterad av Bulletin. Din röst i natten är precis som vanligt jag, Rickard Axdorff och Per-Ola Olsson. Tycker du om det du hör och vill höra vår ljuva stämma en vecka innan snyllt lyssnare, så kan du teckna en prenumeration på Bulletin. Förutom snabbare tillgång till Bondepraktikan får du även tillgång till Alternativmedia Bulletins hela programmaterial. Och idag gästas vi av en vit medelålders bonde från Bergslagen som lyssnar till namnet Thomas. Hej Per-Ola, nu är det dags att folkbilda igen.
Hej Rickard, höll på sig. Ska vi börja precis som vanligt med vad har du dödat sen senast?
Det kan vi faktiskt göra. Jag är på att döda mig själv nämligen.
Det är jag som ska göra det av oss två, inte du.
Jo, men precis. Men när du dödar dig så är det ju med flit. När jag dödar mig själv så är det misstag.
Ja, okay.
Det är kanske skillnaden då. Så här var det, att jag får upp till grannkommunen Lindesberg där min dotter går och simtränar. Och efter en stunds träning så beger jag mig till bastun. Och till saken hör jag att jag har ju haft rätt bra påslag under en längre period. Det har varit stressigt. Och uppe på det så vet ju ni som lyssnade på förra podden att jag fick ett tillslag utav Länsstyrelsens tillsynningsmän. Jag fick en kontroll på mina djurenheter.
Du var lite stressad då alltså. Eller rättare sagt, lite i fel ord. Du var väldigt uppe i varv.
Ja, jag tycker sånt där är jätteobehagligt. Så att jag har gått på väldigt... Eller alltså... Det var lite för mycket under en period där. Det ska väl sägas också att killen från Länsstyrelsen var jättetrevlig.
Skickade de ut en gammal pensionerad bonde som hade börjat på den mörka sidan?
Ja, faktiskt. Han jobbat som 17 år som grisbonde inom Örebro kommun.
Ah.
Och var uppvuxen på en bondgård. Supertrevlig. Han kunde lantbruk.
Ja. Ah.
Men det går inte att komma ifrån. Det är obehagligt ändå när de rotar i djurjournaler och liksom i bokföringen och springer runt med kikare och monokel och letar efter saker som kan vara fel.
Nu tog det ju några dagar mellan det att han ringde dig och du fick den här kontrollen, och du var ju om jag nu får recensera dig, du var ju ganska toppad hela tiden. Men det märktes ju på dig att du inte mådde särskilt bra.
Man gör inte det. Jag är svårt att se att någon tycker att det där är världens roligaste grej faktiskt.
Nej, och framförallt inte, alltså menar, kontroll ska vi ha, men under de formerna där den kontrollen kom till, där du kritiserade Länsstyrelsen i en podd som blev offentlig på tisdagen. Länsstyrelsen ringer på onsdagen och vill göra kontroll på torsdagen. Och samtidigt som du egentligen, alltså som den kontrollen du skulle ha eller var planerat att hålla hos dig, så fick ju min far också kontroll från Länsstyrelsen. Så det slumpar sig som sagt så att av de nästan 70 000 lantbrukare det finns i Sverige, och de ytterligare typ 2 miljoner, förmodligen mer, som Länsstyrelsen har kontrollansvar för, så slumpar det sig så att du och min far skulle ha kontroll samtidigt 2 dagar efter att du hade kritiserat Länsstyrelsen i podden.
Ja, men precis. Och givet att vi håller på med det här även nästa år, så kan vi nog räkna med att vi kan sitta här och prata om nya kontroller om ett år.
Något annat skulle väl förvåna mig.
Ja, nej, men så att det som hände, det var att jag klev in i bastun också uppe på badhuset i Lindesberg, och då sa väl kroppen att nu får du för fan ge dig. Så att jag svimmade helt enkelt på golvet i duschrummet inne på badhuset. Och vaknade upp av att en ambulanssjukskötare sitter vid min sida. Jag hör han säger någonting i stil med att det verkar lugnt, han är på väg tillbaks nu. Och på andra sidan så står det en kille, badvakt, med en sån här hjärtstartare. Och jag märker hur någon har lagt en handduk på mitt bröst och förstår att det är för att bröstet ska vara torrt om de behöver hjärtstartaren.
Ja.
Rätt läskigt, faktiskt.
Ja, men jag gillar det ändå att alltså vår Jannik, vår redaktör, han brukar betona vikten av att vi ska ha producera i god tid och gärna ha ett extra avsnitt om utifall att saker och ting skulle hända. Och det är oftast, både du och Jannik har ju ofta pekat i min riktning att det skulle vara jag som blev hämtad av polisen, jag som fick kontroll eller jag som hamnade på sjukhus. Och så blir det du.
Ja, rätt annorlunda. Ingen av oss såg det komma.
Nej.
Så att, ja, nej, lite läskigt och sådär. Men nu är vi ju past länsstyrelsen så att säga. Så nu är jag fit for fight igen då.
Det var ju bra.
Ja, men faktiskt. Det känns ju rätt skönt. Och därmed så har jag ju misslyckats med att döda någonting, men... kanske var lika bra just den här gången. Frågan är ju då å andra sidan, om jag bollar tillbaks, vi brukar ju fråga vad du är arg på, Per-Ola. Så att då kommer den obligatoriska frågan. Vad är du arg på, Per-Ola?
Jag sparar och var arg på de amerikanska tranbören till nästa avsnitt. Däremot så är jag arg på att Anton, som vi hade intervjuat i förra avsnittet,
Vapensmeden.
Just precis, den riktiga vapensmeden. Och som kritiserade just boken Vapensmederna. Han fick några dagar efter att podden hade släppts släppts för gratislyssnarna, så fick han avslag på en licensansökan för ett tredje gevär från föreningsegen gren. Han hade flera kompisar som sökte samtidigt och som fick licens för fler än tre gevär. Och de fick sina godkända med en gång. Han fick avslag. Det är liksom märkligt hur det kan slumpa sig för de som kritiserar etablissemanget. Liksom.
Alltså det är ju glädjande å andra sidan att polisen i Stockholms län lyssnar på våran podd.
Åh gud, det där var ju inte bra. Nu måste jag ju lägga band på mig.
Ja.
Det är väl lite... Det är maffiafasoner. Som sagt, återigen, det går ju inte att bevisa någonting, för det kan man ju inte, men det är en otroligt märklig smak i munnen.
Mm. Hata slumpen.
Mm.
Vi har ju därmed ett antal olika exempel på myndighetsövertramp och att man beter sig på ett kanske inte helt sunt sätt emot sin egen befolkning. Man kan väl säga att det pyr i hela landet. Och därmed så tror jag att vi hälsar dagens gäst välkommen. Yeah. Välkommen Thomas Lindesberg och Lindesbergs franskaste bonde. Välkommen till Bondepraktikan.
Ja, tack så jättemycket.
Vi börjar väl i den änden om att, vem är Thomas? Berätta lite om dig själv.
Jag är 42 år, där jag är lite bonde. Brukar väl 180 hektar uppe runt Lindesberg. Har väl ett 60-tal köttdjur. Och har väl lite entreprenadverksamhet med. Lite rumbalspressning och annat. Det är väl min sysselsättning.
Det låter som du lyckas fylla dina dagar, Thomas. Men du har ju blivit uppmärksammad de senaste månaderna. Vad är det som har hänt? Rättare sagt, varför pyr det hos dig?
Ja, det är ju lite problem med kommunen uppe i Lindesberg. Som sagt så äger ju inte jag så mycket mark själv, utan jag arrenderar ju mycket mark. Och den är rätt så utspridd runt hela Lindesberg. Och det som har hänt då, det är ju att jag har blivit överkörd av kommunen som har nyttjat och förstört ett arrende som jag har utanför Lindesberg i Björkhyttan.
Mm. Hur, så du hyr alltså mark av andra markägare helt enkelt, som du brukar och i princip behandlar som din, bortsett från att det inte är din. Men du har ju, som sagt, ett arrende är ju att du i princip har fullt, ja, marken är i praktiken din och det är du som odlar den. Och sen så var det strul med kommunen uppe i, vad det hette, Björkhyttan.
Ja, precis.
Vad hände? Mer konkret.
Det är ju så att kommunen schaktar ju för en avloppsledning där de håller på och byter bit sektion för sektion en trasig avloppsledning.
Mm.
Men det är ett planerat jobb varvid man går förbi marken som jag arrenderar. Och då gör man så att istället för att köra bort schaktmassorna så lägger man ut det på åkern och över gränsen där man absolut inte behöver vara. Och framförallt inte när man inte haft kontakt med vare sig markägare eller arrendator som jag är i det här fallet.
Så de grävde egentligen på grannfastigheten, alltså utanför ditt, men sen de här massorna så blev över när man gräver hålet, eller ja, ska vi kalla det för renan schakt som det egentligen heter. De massorna, alltså jorden helt enkelt, la man över gränsen och in på din åker.
Ja, precis. Det är ju inte tal om en skopa, utan det här är ju liksom en schakt som har hållit på i flera veckor, där man har, uppskattningsvis så har man ju lagt över 500 kubik schaktmassor. På grund av att man vill forcera i dåligt väder och att man vill tjäna en massa pengar på mig som arrendator och privatperson.
Det var, hade man pratat med dig innan man la ut de här massorna på din åker?
Det har inte varit någon kontakt med vare sig markägare eller mig som arrendator. Utan det här är min bror som upptäcker skadan som sker på hans mark när han åker till jobbet en dag.
Du är eftertraktad.
Ja, precis. Och det blir så ibland.
Okej, så det var din bror som upptäckte det här alltså?
Ja, precis.
Vad gjorde ni då?
Alltså, han kommer ju förbi och då är det ju en stor vattenspegel på hela åkern. Varvid att man står och pumpar ur schakten. Och istället för att lägga slangen som man pumpar så har man inte lagt den i diket som man har kunnat gjort. Utan man har lagt ut den över schaktmassorna och så rätt ut på åkern.
Okej, okay, så de pumpar alltså vatten ifrån botten på ett schakt, precis, som innehåller en avloppsledning som håller på att bytas ut för att den är trasig. Och det vattnet pumpar man alltså över på din åker.
Ja, det stämmer.
Vet vi om ledningen just vid det här tillfället var trasig eller hel?
Biten som de schaktat tror jag att den skulle vara hel. Det är ju det att runt ett rör så den har ju legat väldigt länge så man vet ju att de där har ju drällig och spilt och vissa rör är ju så dåliga ett skick så de har ju imploderat, de har ju gått sönder.
Jag har ju också varit där och tittat och det är, där finns ju rester av krossade gamla rör i massorna som de har lagt tillbaka. Så att något rör har ju uppenbarligen gått sönder. Det går ju inte att varken bevisa eller förkasta att det skulle ha skett några läckage, men vi kan i alla fall konstatera att rör har gått sönder vid det här arbetet. Okej, så du eller din bror kan konstatera att de lägger in massorna på din åker. Vad gör du då?
Ja, jag konfronterar ju kommun med att vad de håller på med och blir uppriktigt sagt riktigt jävla förbannad. På grund av att det har varit intrång på andra marker som jag har haft så jag är riktigt trött på hur man har behandlat liksom fel förut, utan nu kommer vi ju på dem som sagt. Eftersom de inte har haft någon kontakt med oss överhuvudtaget så konfronterar jag arbetarna som är på plats. Och de blir ju både förskräckta och lite rädda att man är så förbannad. De förstår väl inte anledningen varför man hetsar upp sig.
Nej.
Varvid på, jag får ett nummer till en Lisa på kommunen som jag ringer till och bokar ett möte med henne då. Så vi bokar ett möte några dagar senare då vi träffas på plats. Och jag säger att schaktmassorna måste tas bort omedelbart. Och jag påpekar att marken inte kommer att gå att bruka. Och då erbjuder de mig att fakturera för eventuella åtgärder och skador som jag anser mig få på grund av det arbetet som de har gjort på min mark, på mitt arrende.
Det var väl bra i alla fall. Så du blir lovad ersättning för de skador att du kan fakturera för skadorna och intrånget.
Ja, precis. För som det såg ut då så just med de vattenmassorna som de hade spolat över så kan ju inte jag chansa med att ta foder där till min köttdjursproduktion, utan det här blir ju 3 hektar som inte jag skulle kunna tänka mig att bruka det här året. Så jag fick ju redan då börja räkna liksom vad det skulle kunna bli och kosta då för förlorad skörd och plöjning och harvning. Och det kanske man skulle ha gjort senare, men nu vart jag ju paniktvungen att göra det i år istället.
Jag förstår. Så du landade helt enkelt i en summa. Är det en summa som du vill berätta?
Ja, det kan jag väl göra. Jag har ju räknat ut lite vad det kostar att köra med maskiner per timme. Och så har jag räknat ut att jag har förlorat för 2 skördar. Ett x antal balar. Är det. Så jag har väl räknat ut att det blir totalt en summa på 130 000 plus moms. Och då har jag även tagit lite pengar för otillåten dumpning av schaktmassor då, en hyra i 30 dagar.
Ja, markhyra för där de hade massorna helt enkelt.
Ja, precis.
Ja.
Men jag tror att schaktmassorna har ju legat där i minst 2 månader. För det här är ungefär 30 dagar från att vi kommer på dem till de börjar ta bort dem. Det tar en månad i alla fall.
Jag förstår. Ja, men jag är med. Då, och så du skickar den här fakturan. Vad händer sen?
De bestrider fakturan direkt. Tycker den är oskälig och oskäligt hög. Ifrågasätter om jag har några arrendeavtal, gör de också. Det finns både skriftligt arrendeavtal men också att vi har ju muntlig uppgörelse från början. Sen har ju vi, gjort en extra med att vi har ett skriftligt avtal. Så det har ju funnits hela tiden. Men kommunen försöker ju slingra sig att inte jag som är arrendator. Och försöker att gå bakom min rygg lite också och kontakta min bror. Och försöker lösa det lite smidigt den vägen.
Okej, så att om där kommunens position är att om markägaren, han som du arrenderar av, hade skickat fakturan så hade de betalt de här 130 000.
Nej, det kan jag aldrig tänka mig att de har gjort.
Men då är det ett väldigt märkligt argument att ifrågasätta om du har ett arrendekontrakt eller inte.
Ja, det är bara ett sätt för dem att förhala det och sen för att de vill komma undan.
Okej, jag köper det. Så att de bestrider fakturan och sen händer det ingenting?
Nej, precis.
Gör du några kontaktförsök? Alltså försöker du höra av dig till kommunen? Försöker du prata med dem? Finns det, alltså kommunen verkar ju vara tyst, men försöker du ta ärendet framåt på något vis?
Ja, jag har ju haft lite kontakt med lite... med lite hjälp. Det har ju hänt så att det har ju blivit att det har tippats in lite rumbalar vid kommunen.
Ja, jo, det har vi ju hört. Vill du berätta bättre om det här med de här rumbalarna? För att i somras så kunde vi ju läsa om att det hade tippats ett antal rundbalar utanför, alltså vad ska vi säga, för de lyssnare som inte kan, höbalar. Som kanske inte var världens bästa kvalitet utanför kommunhuset i Lindesberg.
Ja, precis.
Kan du berätta om det?
Överblivna rumbalar som de här personerna ställde upp och fraktade dit. Vad vill jag säga? Att jag vet ju vilka det är, men jag har ingen aning om hur det har gått till. Och ja, så har det blivit. För att få fram frågan, vad vi på kommunen säger att de har varit i kontakt med mig. Och, ja. Men eftersom de har kört lite mejlledes så har det ju inte, mejlen har inte kommit fram till mig. Och okay. Jag tror väl knappt att de har skrivit något mejl heller, utan det här är en sak som de har hittat på i efterhand för att det ska stämma med deras historia.
Men då bör de i alla fall, vad ska jag säga, då bör de i alla fall svara på dina tidigare kontaktförsök när de här balarna väl hade tippats utanför kommunhuset.
Ja, precis. Det är då i somras som vi är ute på plats. Precis. Och skickar de ut en konsult.
Precis. I somras så var ju du och en av kommunen utsedd värderingsman ute på platsen, och jag och Rickard var ju också lyssnade på det här. Vill du berätta om hur gick diskussionerna då och vad kom ni fram till, och framförallt vad kom han fram till?
Han såg ju att det fanns ju vissa skador som fanns kvar fortfarande på vallen. Och likväl att diken skulle ju behöva åtgärdas och slänten skulle ju behöva tätas av, och sen så skulle han ju räkna ut då, plus att jag krävde att de skulle ta jordprov på om det fanns eventuella föroreningar efter schaktmassorna. Jordprov sägs ju att det har blivit taget. Jag kunde inte närvara på plats då när de var nere och gjorde jordprovet, utan jag var ner senare, och det är ju gott att hacka. Någon har gått med ett spett och hackat lite i kanten eller ett jordprovningsrör. Så det syns ju att någon har varit där och gjort någonting. Sen om det är den jorden som används, det vill inte jag uttala mig om. Det har jag ingen aning om. Men
jag förstår.
Det
förstår.
Syns att någon har varit där.
Ja, men det är gott så i alla fall. Så att alltså den här värderingsmannen som kommun, eller konsulten som kommunen skickade ut, han och du var alltså helt överens om att alltså om de skadorna som hade skett.
Ja, precis. Och han skulle ju rekommendera kommunen och betala, som han sa till mig. Sen går det ju några månader, och jag säger ju då att de har till augusti på sig. Jag tycker inte det ska ta 2 månader att skicka iväg ett jordprov. Men i augusti kom det ju ett skriftligt svar då där man väljer att ersätta förlorad skörd. Det hade jag ju fakturerat 60 000 för. Det var 2 skördar, 30 balar per skörd. Då tycker man sig att man anser att man kan betala en bonde för kanske då 2 drag, 4 buntar, 4 000. Sen i värld sätter man ju tiden, som jag har sagt, som jag också fakturerar för då. Den sätter man 40 timmar, 500. Så 20 000 kronor totalt då, 24 000 blir det då. Totalt.
Kan du bara, vad sa du? Du hade fakturerat dem för 60 balar?
60 balar, ja.
På 3 hektar, 2 skördar?
Ja.
Det är från min horisont ingen, du har inte tagit det i överkant.
Nej, där skulle du ju, där blir 30 balar utan gödning.
Ja, nej, men du har liksom, alltså det är ju inga, det är ju ingen fantasi, den är ju högst rimlig, den är ju, alltså den är ju modest.
Ja.
Och för de 60 balarna fakturerade du 90?
Ja, 60 000 då.
60 000?
Ja, för balarna.
Yes, jag är med. Jag är med. Ja, som sagt, det är ett rimligt antal balar. Och vad sa kommunen då?
Då har de ju bara... jag har ju haft kontakt och sagt det att... ja, men ni får chansen att räkna om det här. Så jag ringer och pratar med värderingsmannen, eller om han ringer upp mig sen och vad heter det, ta kontakt med mig. Ja, jag tror du har läst mitt brev. Ja, det har jag gjort, säger jag. Och jag tycker att du ska gå en gång till med, till kommun och säga det att det är ju oacceptabelt för ersättningen. Och jag tycker att ni ska räkna om det här. Så dröjer det väl en halvtimme och då ringer du upp en Ola Westin från Lindesbergs kommun. Och försöker erbjuda mig 10 000 till för att ärendet har skötts fel. Så totalt då 34 000 skulle jag då kunna få i ersättning. Utav 130 000 som jag har fakturerat plus moms. Och summan då som jag har fakturerat, det är ju för 60 000 då för förlorad skörd, 40 000 för plöjning, harvning, sådning, utsäde. Och sen är det ju 30 000 då i hyra, som 1000 kronor om dagen i 30 dagar är väl inte oskäligt då, eftersom schackmassorna har ju legat där mer än 30 dagar.
Ja, dessutom så skedde det olovandes. Jag är med. Då vet vi ungefär vad som har hänt. Så kommunen lägger upp, eller kommunens entreprenör rättare sagt, lägger upp schaktmassor och pumpar ut misstänkt förorenat vatten på din mark. Eller mark som du arrenderar. Det är i princip sak samma, men vi kan vara rätt, vi har försökt vara rätt med terminologin. När du väl upptäcker det så landar det i att du, kommunen, lovar dig ersättning för de skador du har haft. När du sen, och att du ska fakturera kommunen. När kommunen väl får din faktura så börjar de strula och ifrågasätta om du har, det du verkligen är den som arrenderar marken och så vidare. Du och en värderingsman som är utskickad av kommunen är ute på platsen. Både du och han är överens om de skador som har skett, men ni är uppenbarligen inte överens om summorna. Du blir erbjuden en betydligt mycket mindre peng än vad du har velat ha. Och i helgen så kunde vi läsa om att det hade tippats nya balar.
Ja, precis.
Alltså, det här hamnar ju i min lokalblaska. Så att det har ju varit i storleksordningen 7 olika reportage från Lindesberg och hödumpningen, som man uttrycker det. Och det har ju varit rätt intressant att läsa om. Och som Per-Ola sa så tippades det ju nya balar nu i helgen då, så att jag antar att den här striden är väl inte slut än på långa vägar. Vad händer nu?
Ja, men som sagt så har jag ju anlitat några för att driva in den här skulden. Och vad de tar sig till, det är inte jag så insatt i. Så det är väl någonting som kommunen har att tänka på kanske, att man vore ju smidigare att man kan mötas upp och göra upp det här, tycker väl jag. Jag tycker det är onödigt att man ska...
För det som står i lokalblaskan handlar ju inte om att länsstyrelsen inte gör rätt för sig.
Kommunen.
Att kommunen Lindesberg inte gör rätt för sig. Det är liksom inte det som är fokus, utan fokus är på att det först dyker upp mystiska ensilagebalar och sen så efter ett tag så skingras dimman något. Men det är hela tiden så är ju fokuset inte på att kommunen inte gör rätt för sig.
Jag har pratat med kommunen. Det gjorde jag i somras efter att jag hade varit och lyssnat på det här mötet mellan Thomas och värderingsmannen. Och kommunen pekar ju först under min intervju på att de inte, eller menade att de inte hade lagt några schaktmassor på Thomas mark. Utan de hade lagt massorna på andra sidan schaktet, alltså inte över gränsen och in på Thomas, utan på alltså om Thomas mark ligger på höger sida om schaktet, så menade då kommunen initialt när jag pratade med dem att de hade lagt de här jordmassorna till vänster. Jag har själv testat och grävt lite och stått i, gått som anläggare och nere i hål. Och till vänster om schaktet där kommunen påstår att de hade lagt massorna, det är uppförbacke, det är alltså upp i slänten. Det finns ingen som hade lagt massorna där. Framförallt inte under den tidsperiod det rör sig om när det var så oerhört vått. För att väggen på schaktet hade kaosat ner i schaktet av massorna som man hade lagt ovanför. Så att det hade varit förenat med direkt livsfara att gå ner i schaktet. Och jag tror inte det hade fått någon anläggare till att gå ner där. Jag berättade här för kommunens företrädare som jag pratar med, och att jag, med givet den erfarenhet jag har av grävarbeten, tyckte det lät konstigt och frågade om, är det så då? För att kunna lägga massorna där så behöver man ju sponta schaktet. Alltså du behöver sätta upp väggar i schaktet. Det räcker inte bara med jorden. Då var det inte lika, alltså då ändrade han fot och berättade att om det var gjort fel så skulle kommunen givetvis ersätta. Så vi kan ju konstatera att kommunen har sagt att de ska ersätta. Vi har en värderingsman som är helt överens med Thomas om att det, alltså om de skador som har uppkommit. Så att det är uppenbarligen så att det är bara summan. Alltså skadorna är man uppenbarligen överens om, och att man ska ersätta är man överens om, men det är tydligen summan som man är oense om. Det jag tycker är intressant här, det är ju att om vi tittar på det lite som utifrån, att vi har ju två här har vi två parter som har gjort samma sak. Båda två, eller ja, Thomas har ju inte tippat, men här finns två parter. Där den ena har tippat jordmassor på den andras mark, och där den andra har fått ensilagebalor tippade på sin mark. Och vi ser ju att kommunen försöker köpa sig från konsekvenserna genom att erbjuda en del av den påstådda, alltså ersätta en del av den påstådda skadan. Men det är Thomas handling som blir uppmärksammad i, som Rickard påpekar, ett flertal reportage. Jag tror det var Rickard sa 7. Trots att de, som sagt, det är samma handling man har begått. Den naturliga frågan här blir ju då, Thomas, eftersom ni är överens om skadorna och ni är över, alltså, och kommunen har lovat att ersätta, även om de inte har ersatt, eller det de har, deras bud är långt ifrån vad du har landat i när du har sammanställt skadan. Är du villig att, eller är du beredd att pruta lite?
Det tycker inte jag att jag ska behöva göra.
Nej, kan ni?
Det är kanske samtidigt viktigt för lyssnarna på något sätt att förstå att de kostnader som finns med på Thomas faktura, det är ju faktiska kostnader. Det är ju inget påhitt, utan det är ju faktiska kostnader som har uppstått. Och de är ju dessutom i underkant. Jag misstänker att de allra flesta företagare som inte är bönder, som hade fått motsvarande övergrepp på sin mark, hade saftat på rätt rejält. Men så är ju faktiskt inte fallet.
60 balar är inte för många. Det är det inte. Så nej. Men som sagt, frågan måste ställas.
Sen så tänker jag så här också, att det är rätt många som tycker att det är ju lite roligt att någon säger ifrån. Det har ju länge varit efterfrågas lite mer fransk mentalitet bland bönderna. Och jag är väl kanske utav den uppfattningen att konfrontation är bra, för det är först då det börjar på hända saker. Jag är inte så mycket för, på ett personligt plan heller, för att gå i samförstånd och armkrok och så vidare. Och det är alldeles tydligt att det här hade ju aldrig kommit upp om det inte hade blivit en större konfrontation. Samtidigt...
Det är helt rätt, men det är som Thomas berättade innan att han är ju inte den enda lantbrukaren som har råkat ut för det här, utan alltså det verkar ju mer vara regeln eller undantag utifrån Thomas beskrivning att man säkrar inte avtal med markägarna, utan man gräver, man drar ut på tiden, som i, till exempel i det här fallet, där man försöker hoppas, alltså där man, det känns utifrån Thomas beskrivning som att man försöker trötta ut snarare än att göra rätt och kontakta lantbrukarna ifrån början.
Samtidigt är det ju flera som tycker att det är fel det som händer med Thomas och Balan och att man inte ska agera på det här sättet. Och Thomas, förstår du på något sätt deras ingång också?
Jo, men det tycker jag väl. Det kan jag väl förstå. Men är det så att, det kan jag ju lova att, skulle det vara så att kommunen reser på sig och gör rätt för sig, så kan jag ju kunna lova att en viss procent av de här pengarna, det ska gå till välgörande landmål eller till en förening i Lindesbergs kommun. Det kan jag lova. För det här handlar ju inte om, som jag ser det är ett övertramp som man gör. Alla större, vad man än håller på med och schaktar, så går man in och gör övertramp på andras marker utan att bry sig. Framförallt så får man inga konsekvenser. Det blir tredje man som blir lidande, men man skiter i och försöker tysta ner och försvinna. Man får inte tag i rätt personer, man blir rundbollad. Det är ingen som törs, ja, man står inte för sina handlingar som man gör som kommuner eller televerk eller vad man nu ska säga. Det finns, jag har ju varit med om fler saker som har hänt på mina arrenden, så det här är ju inte första gången. Jag har ju sagt att eftersom det har varit skador sedan förut, så har jag sagt att ska man in på mina arrenden, så ska man ha en pott där man sätter in, säg 50 000 ska finnas för återställning. Det får ju andra göra som startar en bergteckning någonting. Där ska finnas pengar för återställning. Men när man schaktar för elkabler, avlopp eller vad man nu schaktar för, så skiter man i det. Man chansar på att, just för att det inte är någon som blir förbannad och inte står upp för sin egen mark. Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att bedriva verksamhet, tycker jag.
Matematiken blir ju ganska enkel här på något sätt. Alltså att ber du inte om lov, så blir det billigare. Alltså hade de bett dig om lov, så hade det kostat dem 130 000. Nu bad man inte om lov och då kostade det bara 34 000. Så att det ligger någon slags logik i det. Och sen så ska man väl kanske komma ihåg också att det är som enskild företagare, lantbrukare, man är ganska så ensam. Man har ju massvis med annat att göra. Djuren ska utfodras. Det ska skördas, det ska plöjas. Det är inte som så att man går och rullar tummarna så att man har massvis med tid över för att driva den här typen av processer heller. Vilket då i sin tur leder till att kommuner och med flera faktiskt kan chansa på att folk inte orkar att sätta emot. För man har inte den tiden, inte den energin. Och ibland så har man otur och sen så kliver man på energiknippen, som Thomas i det här fallet då. Så ja, jag misstänker att du kommer att fortsätta kämpa för att få rätt.
Ja, absolut. Jag tänker inte backa en centimeter.
Finns det fler balar?
Ja, men jag eftersöker ju lite där, men jag blir gärna sponsrad. Jag tar gärna emot alla slags rumbalar.
Jag förstår.
Kan jag förmedla dem vidare?
Ja. Det var en bra sista mening. Och med det tackar vi Thomas. Ja, du Rickard, det är ett spännande fall. Och även du Thomas, det är ju spännande. Och det är uppenbart att Thomas är arg och att Thomas känner sig illa behandlad. Det går givetvis inte att få något facit i kring hur pass tvingad han blivit till det här. Det är ju inte helt, men det kan ju vara så att Thomas redan innan hade byggt upp eller byggt ner, beroende på hur man ser det, en lägre tröskel för att ge igen eller stå emot än vad gemene man kanske har. Men det intressanta här är ju känslan av att det inte finns så mycket att förlora. Att han är så pass illa behandlad nu att han inte längre vänder den andra kinden till. Och det här är en trend som vi inte bara ser hos bönder i Lindesberg. Jag kommer inte osökt att tänka på Carl Hedin och Leif Östling. Båda två är ju civiliserade herrar som båda har varit i finrummet. Och i Östlings fall har han varit i de innersta finrummen. Och han vet ju dessutom värdet av socialt kapital och förtroendekapital. Och ändå så har båda två kommit till en punkt där de verkar känna att de inte har något att förlora. Båda har ju varit med i Sveb-TV som får anses ganska... Alltså, du diskvalificerar dig själv om du är med i Sveb-TV. Hedin har dessutom varit med på Alternativa bokmässan. Och det är givetvis så att de som har tippat de här balarna har brutit mot lagen. Något som det både finns de som hyllar och kritiserar. Men det går liksom inte att bortse från att Thomas och hans vänner som tippar en slavbowl är en del i en större trend i samhället där människor inte längre vill känna tvånget att vända andra kinden till, och där man inte längre viker, eller rättare sagt knyter näven i byxfickan, utan att man faktiskt säger stopp. Man ger igen. Man landar i det här är att man har inte så där jävla jättemycket kvar att förlora. Och det är väl en samhällsutveckling som jag är tveksam till är bra.
Alltså, återigen så behöver våra läsare på något sätt, lyssnare ska jag väl säga, på något sätt stå på händer, för att världen är upp och ner, så att du måste stå på händer för att se hur den fungerar. Och alltså jag tror nog inte folkstyret, eller vad vi nu ska kalla det för, inser hur illa det är. Alltså att hur man leker med den här elden så hänsynslöst. För det krävs inte så himla mycket för att det glaset ska bli fullt. Och det är den sista droppen som får det att rinna över. Och jag börjar ju på något sätt uppleva att det börjar bli ganska så fullt i det där glaset. Och det har ju nyss varit kyrkoval, och det är ju alldeles uppenbart att bönderna har ju då under en lång tid pysslat med att lite undergiven vända den andra sidan till. Men att man har hållit på med det så länge så att det börjar nu ta slut på kinder att vända. Och jag tror nog att, för att koppla åt ytterligare till kyrkovalet, att en del kristna värderingar saknas i hela det här förloppet. Man gör helt enkelt rätt för sig oavsett om det är en bonde som är på andra sidan.
Intressant tanke. Jag tycker vi avslutar där, och jag tycker att vi tackar Thomas för att han stannade till hos dig, Rickard, och ville prata om det här. Jag vet inte, vi är de enda som har intervjuat Thomas, va?
Ja, jag har haft lite konversation med en och har ju kontaktat mig lite också.
Mm. Trevligt. Då är det bondepraktikan och en Narkes Allahanda, är det va?
Jajamän.
Ja. Som har intervjuat Thomas. Alla andra har fokuserat på NCLF-bowlarna. Och med det sagt, du har lyssnat på bondepraktikan presenterade bulletin. Idag har Rickard berättat om hur han nästan hade ihjäl sig själv. Jag har varit arg på hur det etablissemanget återigen helt slumpmässigt råkar säga nej till människor som har kritiserat dem. Och vi har haft en lång pratstund med Thomas som fick jordmassor, tippade på sin åker i fjol, vintras tror jag till och med då, eller om det var i vintras, skitsamma, och som blev lovad ersättning. När han inte fick det så började dyka upp ensilagebalar, först utanför kommunhuset i Lindesberg och nu här, i helgen lite överallt höll jag på sig. Thomas har fått berätta om händelserna som har lett fram till det här, om bevekelsegrunderna och om hur han känner när det han, eller rättare sagt han, står ena ringhörnan där och där båda parterna har gjort likadant, nämligen tippat någonting på den andras mark. Och där kommunen försöker köpa sig fri och där Thomas är det enda som blir uppmärksammad. Vi har pratat om hur människor inte längre ser att de har någonting kvar att förlora. Och med det här tackar jag, Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff för oss. Och till nästa gång, tjingeling!
Tjingeling!